En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Välkomna, hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Podden som inte kommer vara helt fri från Silly. Det liksom blir väldigt svårt att undvika, men vi ska försöka att verkligen hålla det här till det som händer på planen och inte det som händer i diverse läkarmottagningar, flygplansterminaler,
faxmaskiner,
styrelserum och så vidare just nu, utan det som faktiskt händer nere på gräsplanen. Men det blir lite svårt att helt bortse från en sån sak som att en Oxlade-Chamberlain springer runt och pysslar med någonting helt annat än fotboll i 90 minuter på Anfield och sen ja, egentligen i stort sett är klar för Chelsea dagen efter. Det är ju inte färdigt än, men varför spelar man med spelare som uppenbarligen inte har huvudet där?
Inledde med en 8-2-seger i Arsenal, 8-2-förlust i Arsenal-tröjan, avslutar med en 4-0 förlust.
Ja,
det är stabilt.
Ja, det får man säga.
Det säger någonting.
Mm,
nej, men jag håller med om det där med jag har faktiskt tyckt att det har märkts på honom i tidigare matcher också. Bland annat i premiären mot Leicester. Jag tycker det syns ganska tydligt när en spelare tar väldigt många beslut som gynnar en själv, när man väljer att skjuta i lägen där man kan spela istället. Och jag tyckte faktiskt att det märktes på honom ganska många gånger i den matchen. Att han spelade mycket för sin egen skull. Och det är väl kanske inte så konstigt om man vill lämna. Och nu verkar det ju som att det kommer att hända också.
Det var Frida Faglunds ljuva stämma, ska vi säga. Presentera.
Och jag bara
vi
tog som ordet
här. Ja, nej, det är helt grej. Kalle Karlsson, du är här också. Jag heter Patrik Syk, för er som inte har träffat mig innan. Det blev ju en ordentlig överkörning. Och det var ju lika mycket Liverpool som var väldigt bra. Så där som Liverpool är när de tillåts springa runt och spela sig fram och få ytor bakom backar och så vidare. Men det var ju också ett Arsenal som var fullständigt bedrövligt.
Ja, så var det faktiskt. De har gjort rätt många matcher de senaste 5-6 åren där de har klappat igenom fullständigt. Du nämnde 8-2 matcherna här, Frida. Nu är det mer än
det gjorde
5
år
sedan. Det var väl 2011 om jag inte minns fel. Men då kunde man ju titta på laguppställningen och se att det var väldigt många unga spelare som satt sin första fot i ligan överhuvudtaget i den matchen och inte alls var redo för att åka till Old Trafford i inledningen av den ligaupptakten och möta ett United som då var fullpumpat av självförtroende. Nu var det ändå ett Arsenal som kliver in mot Liverpool med, det är ändå fullfjädrade etablerade spelare de har på plan.
Alexis Sanchez tillbaks,
tillbaka, precis. Och ja, det såg ut som det var pojkar mot män. Det var som att det var två lag som sysslade med olika sporter. Liverpool gjorde väldigt mycket bra, och det är det där, man måste ju alltid sätta en motståndare på prov, även om motståndaren är svaga defensivt, så du måste ju i alla fall göra så att de ser svaga ut också. Det ska göras också, det gjorde de verkligen. Men Arsenal, alltså det var smärtsamt att se. Det är som att de inte var där överhuvudtaget. Ingen aggressivitet, ingen liksom vilja att löpa, ta tag i saker. Och försvarsmässigt var de ju överallt och ingenstans.
Och laguttagningen har det ju liksom pratats en hel del om förstås. Jag menar, man väljer att sätta Kolasinac på bänken, man sätter Lacazette på bänken, Danny Welbeck startar istället, spelar med jättehöga wingbacks mot ligans snabbaste yttrar. Alltså det blir så uppenbart, även folk som inte är fotbollsutbildade på något sätt, alltså vi leker, men vi ser ju också att, men det här kunde bara gå på ett sätt.
Alltså jag tycker
man ser inte logiken i det.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, jag tror att Wenger motiverade bänkningen av Lacazette med att han måste få tid på sig, den här gamla klyschan. Och i det fallet visst att man bänkar honom.
Gjorde mål efter 3 minuter i premiären, ja, så jag vet inte hur mycket tid.
Nej, precis. Men visst att bänka Lacazette, men att bänka Kolasinac. Ja. Vad tänker han med där? Han är ju en av få spelare som faktiskt har visat någon som helst hunger i det här Arsenal-laget. De inledande omgångarna. Det är en sån spelare man behöver, och framförallt är han ju duktig defensivt. Mm. Och en väldigt bra wingback. Jag fattar ingenting just på den punkten.
Nej, man har ju inte insyn i allt, och det där är något sånt där som man... Ja. Men utifrån ser det ju väldigt märkligt ut när Bellerin spelar till vänster och är... inte alls hemma liksom på den kanten. Han hade kunnat spelat honom till höger, han kunde haft Kolasinac till vänster. Där det defensivt i alla fall varit mer naturligt att få in lite styrka i Kolasinac på det
sättet. Då hade man ju kunnat sätta en Oxlade-Chamberlain på bänken då, ja. Som uppenbarligen hade huvudet någon annanstans.
Ja, det där vet man ju aldrig heller om man har eller inte. Jag menar, James Milner skulle gå till Manchester City. Och det var klart, han gjorde en supermatch för Aston Villa och fick stående ovationer. Alltså, du vet ju aldrig det. Du vet det med facit i hand, och då kan du peka på att det här var idiotiskt och det var liksom, det borde man kunna räkna ut. Jag vet själv hur svårt det är. Alltså, när du har facit i hand, då är det lätt att säga det. Men det finns ju andra liksom, det finns ju fler val som han har gjort i den här elvan, och sammantaget så blir det ju väldigt märkligt. Lacazette på bänken, Kolasinac utanför startelvan när de behöver stänga till, och hans muskler hade behövts på Anfield i den här matchen. Så att det är klart att, och det är sådär, när du åker därifrån med 4-0, då kommer det ställas frågor.
Det fanns en jag tittade på den här Match of the Day på BBC på kvällen, och Martin Keown, han var ju vansinnig förstås. Han ser rolig ut när han är sådär arg, tycker jag. Han är så jävla stor.
Var han lika arg som han var på Van Nistelrooy där på Old Trafford när han hade bränt den där straffen?
Riktigt så fysiskt blev det ju inte.
Eller då var han ju kanske inte arg, då var han mer upppumpad och glad över att han hade bränt straffen.
Ja, precis. Det var mer en återhållsam aggression här ifrån soffan. Men han hade hittat en sekvens. Och det är från 1-0-målet. Och det är alltså Arsenal som har vunnit bollen i eget straffområde och slår ut den då på Bellerin, en lång boll över första pressen, varpå Xhaka och Oxlade-Chamberlain står. Xhaka har gått iväg, han står och pratar med dem vid bänken, och Oxlade-Chamberlain, han promenerar en bit bakom honom. De tittar överhuvudtaget inte på spelet. Bellerin blir av med bollen, spelet vänder, och Xhaka och Oxlade-Chamberlain som är två spelare som ska bidra defensivt, de ser överhuvudtaget inte där. De står och tittar på någonting helt annat. De är inte där. Efter ett tag, alltså det är inte så att det blir någon jättesnabb spelvändning, utan bollen passas runt lite grann och, mellan Liverpool-spelarna innan Joe Gomez slår inlägget. Men först då, alltså först när Joe Gomez får bollen andra gången, då är Oxlade-Chamberlain upptäckt där och börjar springa tillbaks. Men ändå, det är ingen riktig maxlöpning liksom, utan han är fortfarande 3 meter från situationen när Firmino nickar in bollen. Och det är så här, kan man uppträda så här på den här nivån i en fotbollsmatch, så att man är inte ens deltagande på något sätt?
Nej, mycket märklig inställning. Sen får man ju inte ta ifrån att Liverpool gör en fruktansvärt bra match. De hade väl förmodligen vunnit den här matchen även om Arsenal-spelarna kanske hade skärpt till sig lite mer. Men det är som du säger, just den här inställningen och att när man tappar bollen, att man liksom går tillbaka. Alltså, det är väl en av de första grejerna man lär sig när man börjar spela fotboll. Att tappar du bollen så springer du minsann hem och försöker vinna tillbaka den. Mm. Så är ju ingenting av det. Nej. Helt, som du säger, helt tafatt.
Jag vet inte om de är resignerade inför det faktumet att de känner själva att de inte kommer räcka till riktigt innan titelstid, och att säsongen på det sättet redan nu liksom, att någon slags luft har gått ur laget eller omklädningsrummet, att de är besvikna över att Wenger blev kvar. Det kommer inga nyförvärv liksom som inom citationstecken utlovats. Det är verkligen citationstecken här, för jag vet inte vad, vem som ska utlova det, men det blir ju alltid en förväntan på att Arsenal ska göra det, ja, och de, här sommaren, och nu ska de satsa och nu kommer det lanseras nyförvärv.
Det här är väl, det är väl spelare som har gått till Arsenal för att de har fått löften om ambitioner.
Ja, man utgår ifrån det.
Och sen vet vi ju att Arsenal också är den klubben i faktiskt hela världen som har störst eget kapital på banken. Det finns liksom dels finns ingen klubb i världen som tjänar lika mycket pengar på sina hemmamatcher. Det finns heller ingen klubb i världen som har eget ihoptjänat kapital, som sitter på en hög med pengar på det sättet som Arsenal gör. Det finns de med mycket rikare ägare som kan pumpa in pengar och så vidare. Men de har ju alla möjligheter att faktiskt agera på ett helt annat sätt.
Jag menar, det är den förväntan som finns liksom, som byggs upp.
Och man tycker, man ser supportrarna är frustrerade, de förväntar sig det här, men det här måste ju finnas hos spelarna också.
Mm. Ja, men det tror jag. Och de känner ju också att truppen är bräcklig. Att Sanchez inte vill vara där, det vet ju de, det är ingen hemlighet. Jag tror att sånt påverkar väldigt, väldigt mycket. Sen tror jag att de också någonstans, ja, de känner liksom, vad då ska vi släppa Oxlade-Chamberlain nu till en konkurrent? Vad får vi in istället? Alltså, det finns liksom, jag tror att de är, de skulle ju aldrig säga det utåt, men jag tror att de spelarna själva känner en uppgivenhet inför att ska vi liksom börja förlora matcher, få upp förspacke redan när säsongen startar, för att vi inte ger oss själva chansen som klubb. Och måste ju också faktiskt resa Wenger, alltså. Ja. Nu har han ju förlängt det här kontraktet, så nu är det ju påskrivet, bläcket har torkat och det går liksom inte att riva det nu, men
och
man måste ju resa.
Två år har han skrivit på för.
Respekterar alla avtal, ja. Så vidare de inte åker ur, så
banderollerna kommer ju komma upp nästa hemmamatch.
Ja,
det är ju inget snack.
Alltså det som smärtar också är att han, det kan ju faktiskt bli så att han kommer att bli ihågkommen bara för detta. Om det nu blir så att Arsenal, att de fortsätter sjunka och slutar upp på en sjätte plats i tabellen, en sjunde plats. Det är ju ingen som kommer komma ihåg allt annat som han har gjort. Nej. Under alla de här åren. Och det finns någonting oerhört sorgligt över det.
Är det sämsta Arsenal-laget som ni har sett under Wenger?
Nej, det är ju det där 8-2-laget om du menar liksom startelva och så. Nej, jag tycker nog inte det. Men samtidigt måste jag ju leta i minnet innan jag kommer ihåg något lag som är sämre. Och just nu kommer jag ändå på något på rak arm, så det kanske det är. Ändå då. Det är ju också lite oroande med att den här trebackslinjen som funkar i våras där, kanske inte var så mycket trebackslinje då, utan mer deras vanliga uppryckning på våren. För att, ja, jag menar som det såg ut förra matchen, det är svårt att se att de kan fortsätta så i nästa match liksom, utan det känns som att någonting måste de hitta på där.
Nu är landslagsuppehåll och ett par veckor och fundera.
Slipa lite,
Vi får säga någonting om Liverpool då, som gavs möjligheten att få spela ut sin anfallsfotboll och fick bjuda på hela sitt register verkligen. Trion där framme, Firmino, Mané, Salah firade ju ganska stora triumfer och alla tre fick göra varsitt mål och Daniel Sturridge kom in från bänken och fick göra ett mål han också.
Ja, kan inte bli bättre. Alla där framme får näta. Det är så man vill ha, att de offensiva spelarna får leverera. Men bara Firmino och sådär, det har inte varit så mycket snack om honom. Och det snacket som har varit, det har ju varit egentligen det där eventuella behovet av en ny anfallare som är lite mer målgaranti. Så han har ju varit väldigt bra nu i inledningen av ligan här.
Verkligen.
Så det får vi väl flagga för. Ja.
Skön målgest där också mot Hoffenheim, om vi nu ska...
Ja, det är ju en Ronaldinho
det var väldigt passning. Konstigt. Det var väldigt konstigt.
Ja, men det är tydligen i Brasilien en väldigt klassisk målgest som Ronaldinho gjorde när han spelade för, vilka var det han
Vasco
spelade
da Gama, för? Eller vad var det?
Nej, det här är alltså efter när han kom tillbaka som i slutet på sin karriär. Så gjorde han den här målgesten av någon anledning, hasade ner brallorna och dansade så på det sättet. Och det var ju då en passning, men det var ju bara, det är ingen i England eller vi i Sverige heller som var med på den. Så att vi undrar vad fasen pysslar han med. Och trodde att det var någon slags passning till sig själv och sin gamla målgest när han låtsas ta av sig tröjan och sådär. Men det är en Ronaldinho hyllning som gick, passerade alla lite över huvudet.
Jag måste ju rätta mig själv. Gremio var ju Ronaldinho spelare först, men här efter var det Flamengo han lirade.
Ja, just det, det var det ju. Precis. Så var det. Nej, så att, och Firmino...
Han verkar trivas helt enkelt.
Ja, och det finns ju statistik på att han ligger ju bakom i stort sett allting. Han är inblandad i stort sett alla anfall som Liverpool har på ett eller annat sätt. Så att han är ju oerhört viktig. Mm. Och den, tillsammans med Mané, kanske första spelaren som tas ut inför varje match av Jürgen Klopp, det skulle jag tro. Mignolet satt på läktaren. Mm. Vi har fortfarande inte fått något riktigt bra svar på, tror jag.
Personliga skäl eller?
Nej,
det var väl för matchen så.
Ja, alltså den officiella anledningen var att han var trött, han skulle vilas. Ja. Mignolet själv var tydligen vansinnig över det här beslutet. Okay. Men så såg jag en annan intervju med Klopp där han sa att alltså, vi har tre målvakter som alla egentligen är tillräckligt bra för att vara första målvakt någonstans. Och de behöver få speltid. Och det känns, jag vill att alla ska få speltid, och jag tror att Karius kommer få en hel speltid i Champions League till exempel, han varit inne på tidigare. Men ge Karius speltid direkt efter att Mignolet har gjort en dålig match, då kommer alla tänka att då har jag petat honom, då är han borta, då är det Karius med första målvakt helt enkelt. Så därför väljer jag att göra det här nu när han har gjort, när han gjort en bra match, så att han fortfarande känner, det är han som är, så det är någon slags psykologi som han pysslar med där.
Det där är en väldigt invecklad och ovanlig målvaktspsykologi, för det kan man ju säga att du byter ju aldrig målvakt när han har gjort bra matcher. Det är ju, jag kan inte erinra mig någonstans att det har skett. Inte på det sättet, alltså i liga i samma turnering och sådär.
Och den förklaringen gav han senare. Sen vet man inte hur mycket man ska liksom tro på det, men, eller hur mycket efterhandskonstruktion det är. Men så var det i alla fall beskrivet. Och så var det så här, man vill inte sätta honom på bänken, då är det bättre att sätta honom på läktaren. Liksom. Vi ändå har tre bra målvakter. Sådär. Man fick en fråga, kommer Mignolet spela mot Manchester City? Ja, han är första keeper. Det är ingen snack. Mm. Så att, ja, det, kanske är det så här också att vi har sett Mignolet behöva ha lite eld i baken för att leverera ibland när det inte fanns någon andra målvakt som var någonting att ha. Då levererade han inte heller så fort det kom in lite konkurrens. Mm. Och när han blev petad första gången där utav Brendan Rodgers, då såg vi också att han höjde sig. Kanske är en sån grej. Men det är en udda psykologi i alla fall han pysslar med.
Verkligen alltså. Ror han hem den, så kanske han sätter standard för en ny sätt att se på målvakter. Man kan ju säga att Real Madrid förändrar ju lite det där när de spelar en målvakt i ligan, en i Champions League, och tog hem Champions League på det. Det var ju någonting som var otänkbart tidigare. Mm. Nu är det fler som har gjort på det sättet. Barcelona gjorde ju också det.
United gjorde väl...
Och United gjorde Europa League i fjol, ja.
Och Klopp har uttalat sagt att han vill ha tre målvakter igång den här säsongen. Han vill ha tre målvakter som spelar. Och det spekuleras kring är att Mignolet ska spela ligan, Karius i Champions League och Ward ska helt enkelt spela Liga Cup och FA Cup.
Okay.
Sen tyckte jag väl lite att under matchen mot Arsenal nu, så de gångerna man drog lite efter andan, det var ju när Karius fick bollen i fötterna. Jag tänkte, vad ska du nu hitta på? Ja. Så att jag vet inte om han har spelat upp sina aktier speciellt mycket.
Men... Nej,
han är ju inte trygg där. Alltså.
Nej, det är han inte. Verkligen inte. Manchester City, Bournemouth går vi vidare till. En match som såg ut rätt länge att bli en välförtjänt 1-1 match till slut för Bournemouth för det där målet.
Vilket
alltså,
mål?
Alltså Charlie Daniels heter han ju. Vilken strut. Det är nästan det finaste som finns, en sån där, alltså en halvvolley. Och då pratar vi riktig halvvolley när bollen är på uppstuds. Och så är det alltid snyggare när bollen går ribba in. Mm. Det är sen gammalt.
Och så hör man någon som säger, ja men det där var bara flyt. Men det blir så tråkigt när alltså man säger så.
Då
där...
saknar man ju hjärta liksom.
Ja men precis. Det där kan ju inte ha varit flyt. Han måste ju, man ser ju hur han tittar upp och drar till.
Det är ju någonting, det är ju allting. Alltså för att det där ska hända. Det där händer ju en spelare en gång i karriären.
Ja, så är det ju.
Ja, men det, och det är liksom så här, och för de allra flesta händer det aldrig. Alltså det är ju, allting måste ju stämma. Bollen måste ju liksom verkligen komma helt rätt i steget, precis där man är, precis med rätt timing. Du vet, Jupiter och Venus måste stå i linje med varann, och vinden ligga på helt rätt sådär, för att den ska sitta. Och det gjorde det, och det är ju vackert när det händer.
Ja, och sen att han gör det från den där vinkeln också. Den är ju, alltså du skjuter ju inte så ofta därifrån överhuvudtaget. Nej. Nu känns det nästan som en sån där skott som många tar ju det där skottet bara för att döda bollen liksom. Mm. Men nu, ja, det känns som att han går verkligen för och det som sker, det är precis det andra om dem skulle ske.
Får han den måste där ha känt träffen, hela kroppen att bollen bara kommer precis där liksom.
Lilla liksom ytterskruven också och ribba in. Och, ja, det är definitivt topp 10 när det gäller de distansmål.
Ja, men det är ju säsongens mål hittills.
Ja, det är det. Det är det.
Utan tvekan.
Håller fortfarande Giroud från i våras som nummer ett i PL-historien.
Ja, det här är olika skolor.
Ja, det är exakt. Det blir olika genre på de här.
Ja, verkligen. Men det kändes hela. Jag började skratta när jag såg det. Jag blev helt så här. Det bara, han gjorde det liksom. Man blir fysiskt påverkad på något sätt. I alla fall jag. Men det är ju kanske inte, ja visst, målet tar vi med oss, men Manchester City 3 poäng då, till slut i ett kaosartat slut verkligen. Mm. Mike Dean hade inte sin bästa dag på jobbet, domaren.
Nej.
Hur många extra minuter har han till där?
Det var väl uppe i 97,
ja, nej, mer.
99.
Ja, där någonstans.
Och hur många minuter skulle det vara? 5?
Ja.
4?
Ja. Nej, det skulle vara 5 tror jag. Ja. Och det blev 9 eller något sånt.
Ja.
Sen,
nu var det ju stökigt. Och det var det
minst sagt. Ja. Det får man ju säga att det var. Men han är ju alltid så där Mike Dean. Det känns som att han har svårt att lägga en ribba i en match. Antingen är den för hög eller så är den för låg.
Mm.
Och det blir alltid liksom, hans matcher, det blir alltid han som blir central i dem.
Ja.
Det är inget bra betyg som domare. Han hade ju en tackling där när var det Cook som liksom i princip massakrerade Jesus ute vid hörnflaggan där. Det måste ju vara gult minst för en sån tackling, men det blir alltså ingenting.
Nej.
Och det är där jag menar, han är
delar ut en jävla massa kort under matchens gång.
Ja, extremt många. Och sen såklart slutet där som
Och Raheem Sterling i 99 minuten någonting
utvisad.
Först pillar in segermålet och sen blir utvisad.
Ja. Men utvisning är inte så mycket att säga om, för det är ju regelboken.
Ja.
Sen kan man tycka att regeln är fel, och jag tycker att man borde kanske skriva om regeln att man får fira med sina egna fans i alla fall. För det tycker jag är någonstans en sån där, jo absolut det blir lite stökigt där och så, men jag kan ändå köpa det, man får fira med sina egna fans, men man får inte fira framför motståndarnas fans, för det blir så uppviglande. Men jag tycker man ska kunna få göra som på den gamla goda tiden, att fira med sina egna fans. Och det är synd att den regeln finns, men nu när den finns så
var ju kärlek. Det är ju
precis.
Kärlek.
Ja, men precis, men sen har han ju lite oflyt där, för det är ju fansen som kommer på honom på något sätt också. Han står ju ändå med fötterna på planen, och sen trillar ju alla de här människorna över honom. Så på det sättet är det ju ganska... Guardiola var ju inte jättenöjd efter att han skulle minsann ringa upp Dean och kräva en förklaring. Så att vi får se hur...
Men har Guardiola varit helt nöjd någonsin i sitt liv?
Nej, det har han inte.
Nej, men ringa upp folk sådär och liksom alltså berätta det.
Det är lite sådär att man ska ringa upp domaren och prata vett igen om man precis har vunnit en match på en övertidsminut som inte borde funnits. Det kan jag tycka är lite, lite sådär. Och stök med polisen och...
det var ju sjukt det där med Aguero och polisen. Där. Det hade ju varit... Precis. Tänk vilken grej om polisen bara hade fått för sig att nej, men vi omhändertar honom.
Ja, precis. Här.
Det är ju våld mot tjänsteman liksom. Och, nej, men vi får följa med här liksom till Piquén. Det hade varit en ganska speciell grej.
Det har jag varit med om en gång på en fotbollscup i Västerås för en massa år sedan.
Ja. Av alla ställen, Västerås.
Av alla ställen, Västeråscupen.
Var det Aroscupen eller?
Aroscupen, precis. Ja, vad fan hette de? Någonting på R, det var något i närheten. Råby kanske?
Råby, ja. Ja. Det är mina gamla hoods.
Ja, det är det.
Ja.
Som vi mötte. Helt plötsligt kommer in en polisbil, sladdar in på planen och tar en kille och åker därifrån.
Är det sant?
Jajamän. I matchställ.
En av spelarna.
Jajamän.
Vilken grej.
Ja, vi var 15-16 år, sådär. Han hade gjort något kvällen innan.
Oh, yes.
Ja, det är ju sjukt alltså. Tänk om Aguero hade letts av plan av polisen i handboj liksom. Mm. Det hade ju varit ett av de sjukaste ögonblicken under Premier League-eran.
Kommer ni ihåg bilderna från i fjol? Ener Valencia, när man spelade landskamp hemma i Ecuador.
Han är från Ecuador.
Ecuador är han från. Så på hemmaplan där, då visar det sig att han har en massa obetalda sån här, vad heter det, barn, child support, underhåll. Så att när han då blir avbytt, för han skadar sig, han blir avburen av Bård, då står det poliser och väntar på honom. Så han manar på Bård-personalen att skynda er härifrån. Så han hoppar av, haltar iväg därifrån och polisen efter då, längs med planen.
Är det sant?
Ja. Fruktansvärt roligt.
Men där med Aguero, vet vi egentligen vad han gjorde? Alltså, är det bara polisen som har sagt att han har slagit till honom i ansiktet?
Det väl,
eller vad?
Det är väl som alltid.
Man är
det.
Inte
han var lite överladdad. Ja,
han brukar väl bli det rätt av. Jag minns, kom att tänka på den här sjuka tacklingen på Luis som han gjorde för ett år sedan.
Ja, just det.
Där han kom in.
Det brinner ju det i huvudet ibland. Det gör det ju verkligen.
Han har ju verkligen hett temperament. Så att
som
säga.
Sig bör när man är argentinsk fotbollsspelare.
Mm.
Det hör ju till. Så att säga. 2-1 i alla fall och 3 poäng. Det är sånt där som ett lag som aspirerar på titeln får med sig.
Precis.
Det är en jäkla skillnad i det här skedet av matchen. Framförallt när United är inne i ett sånt stim som de är, gäller det ju att haka på, för United kommer ju dippa under perioder.
Absolut,
också.
Absolut. Nej, men det är klart att det är stor skillnad på att få med sig poäng jämfört med att gå på 2 kryss och så blir det lite snack om att vad händer just nu och si och så. Nu vann de och då är det andrum här under det här uppehållet nu. Dock skänker jag en tanke till Eddie Howe som står på 3 raka förluster här nu. Och
det
som gjorde en väldigt, väldigt bra match.
Jättebra match faktiskt. Ja. Och
helt fel motstånd och spela bra mot.
Mm. Ja, faktiskt. City är lite inbjudande till ett lag som Bournemouth också. För att centralt så körde de ju faktiskt över City. I alla fall i första halvlek. Mm. Det var... Han blev väldigt ensam där, Fernandinho ska sägas, för att han fick ofta 2 gubbar på sig och de smällde på rätt bra Bournemouth centralt, och det var ju först när de började få ut bollarna på kanten och fick bollen förbi centrala mittfältet som City kunde etablera sig. Och man ser ju att Bernardo Silva har ju jävligt mycket fotboll i sig, men när det börjar smälla lite grann då blir han lite rädd om fötterna. Så är det ju. Det är välkommen till England på något sätt i det där. Vann gjorde ju också Chelsea i en match som var petad utav tv-bolagen till förmån för West Bromwich Stoke.
Helt
Tony Pulis derbyt som slutade oavgjort 1-1. Många såg den, jag såg faktiskt inte den. Jag har sett mer utav Chelsea-Everton än vi har sett utav West Bromwich Stoke, ska jag känna.
Slängde ett litet öga. Alltid kul att se Peter Crouch.
Han fick göra mål.
Precis, komma in och rädda dagen.
Ja.
51:a nickmålet i Premier League för Peter Crouch.
Det är ju helt sjukt faktiskt.
Ja, det är faktiskt sjukt. Nu var ju inte det här något mål där han var uppe och seglade i luften och vann en nickduell. Men likväl med huvudet.
Ja, han är ju väldigt skicklig på att styra den här bollen med pannan. Så det, jag kan... komma på hans egentligen motsats, Tim Cahill, den kortaste nickspecialisten som vi har sett. Han gjorde ju också fruktansvärt mycket mål på huvudet, men just den här förmågan att verkligen kunna sikta med bollen och verkligen kunna få iväg nästan med högre tryck bollen från, bollarna kunde komma som ballonginlägg på honom, man kunde ändå sätta tryck på den liksom med pannan. Den förmågan har ju Crouch också, både sätta fart och placera.
Den som har haft de absolut hårdaste nickarna, det måste ju varit Rod Hullet
hade stenhårda nickar.
Alltså han hade ju, det var som när andra sköt ungefär. Det var ungefär samma hård.
Alan Shearer hade också fantastiska nickar. Han fick ju i och för sig jobba med rätt hårda inlägg oftast. Han kom flygande där. Men Rod Schulit hade en fin nickteknik, det hade han verkligen.
Sitter 90-talisten här och nickar instämmande. Kolla YouTube sen.
Det kan vi rekommendera.
En annan som nickar bra, det är ju han Hegazi faktiskt. Han är mittbacken i West Brom. Han är ju livsfarlig på varenda fast situation. Det var ju dock han som kladdade här nu när Crouch gjorde målet här. Men det känns som han kommer att knoppa dit några bollar. För de som spelar Fantasy och Premier Manager, så är det ett tips att jag tror att han kommer att göra något nickmål.
Egypt ser du, va? Det är den här egyptiska revolutionen just nu på i Premier League. Men Chelsea i alla fall skulle vi till, och tung hemmaseger mot Everton. Viktigt efter den där premiären, så är det två riktigt tunga segrar man har tagit, först mot Tottenham och sen mot Everton.
Skönt för Morata också att få komma igång ordentligt. Det har ju inte varit helt lätt för honom säkert, och när man ska komma in där och så ska han ersätta Costa. Det är ju inte någonting man gör så där i en handvändning. Så att det är kul att han får komma igång med målskyttet och sätta dit.
Och William var suverän. Alltså han var det, ibland det är som fröjd att se William spela fotboll ibland. Det är som att han kan bara stå med båda, han hittar en vinkel, han bara liksom tar sig därifrån hela tiden.
Han glider runt.
Han är på ett väldigt brasilianskt sätt, får man säga, men lite så där. Alltså en William i den här formen, nu vet inte vad är det för ålder på honom. Är han 27-28 nu?
88 va.
Är han 29 då?
Ja, jag tror han är 88, men jag ska kolla upp det bara för det.
Vilken spelare det är, alltså, det känns som att han är liksom han styr det där anfallsspelet, i alla fall känns det som att han gjorde det i den här matchen, med att hela tiden göra sin gubbe, hela tiden hitta en smart lösning.
Han är född 88, ja.
Född 88.
Alltså jag vet inte om jag har sagt det just i det här sammanhanget i PL-podden, men han känns som den offensiva spelaren som har den absolut högsta procenten i sina aktioner på sista tredjedel. För det är väldigt sällan han slår bort en passning. Nej. Alltså, han gör ju inte så mycket poäng. Men å andra sidan, att ha en offensiv spelare som så sällan ger bort en boll, det är väldigt ovanligt. Oftast så tappar du bollen när du utmanar, eller du liksom slår bort en passning för du försöker hitta det där avgörande insticket. Men det är så otroligt sällan han ger bort bollar. Och när han dessutom har den där speeden att han liksom kan hålla i bollen, som han kan göra, och bara lugna ner det, då blir han ju väldigt, väldigt värdefull. Även om han inte gör så mycket mål assist som en Hazard eller.
Ja, han suger in vad som helst, alltså bollarna kan ju verkligen skjutas på honom. Han suger in den, tar den vidare, gör en gubbe och lägger vidare, alltså hela tiden. Det går liksom genom honom, och oerhört nyttigt för det där laget. Manchester United, vi får snabba på lite här, märker jag, tiden springer iväg. Manchester United mot Leicester, ja, de fortsätter, de ångar på. Det påminner nästan om ett Manchester United från sent 00-tal eller något sånt där, när de var så där tunga bara. Det är liksom hemmaplan, Old Trafford, det var liksom ingen som kom dit och kunde förvänta sig någonting. Lite den där tyngden tycker jag man ser hos Manchester United igen.
Jag håller med dig. Det är tillbaka till det där att de går ut och bestämmer matcherna. Ja. Inte låter lag komma dit och latcha med dem, utan de går fram, attackerar, tar tillbaka bollen direkt när de har förlorat den, och det finns liksom inte den där känslan av att motståndarna får andas riktigt, utan de pressar dem, och känslan är att de har ett väldigt komplett lag nu. Jag vet att jag säger det med vetskapen om att Daley Blind är vänsterback även den här säsongen. Men han utsätts ju inte på samma sätt nu när de vinner tillbaka bollen så där högt. Då kommer den där långa bollen till Bailly och Jones som de får kampa om. Och det blir liksom inte att motståndarna får bygga upp.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
något och hitta just den där vänsterkanten där de kan såra, komma en mot Blind, utan de kommer oftast inte dit. Och när de väl kommer dit, ja men då är laget samlat ändå och då får han understöd. Så att det känns som att alla pusselbitar har fallit på plats för dem, eller för Mourinhos del nu. Alla har rätt roller. Fellaini är inte längre en startspelare. Han är bara en sån som ska komma in och antingen ska han stänga matchen genom att stå och nicka undan i egen box, så ska han nicka in bollar, eller stå, inte nicka in kanske, men att stå och buffla i straffområdet så att någon annan får tid och utrymme. Han har speed på kanterna, han har Mata som kan flytta runt lite, han har Mkhitaryan som både har lite fart och kan slå avgörande passningar, han har Lukaku som är stor och stark och springer i djupled, och han har Pogba som har fått en perfekt lekkamrat nu i Matic. Det känns som att ja, det är inte så mycket som saknas längre. Jag vet att du skrev det i helgen här i texten efter den matchen. Men det är min känsla att ja, det är klart att de skulle behöva en bättre vänsterback. Men det här är ju små saker nu. Nu börjar laget se komplett ut.
Sen var Shakespeare, han var ju ganska förbannad efteråt. Och det kan man ju förstå på ett sätt. För när Rashford får göra sitt mål så får han ju göra det ganska ensamt. De andra spelarna står mest och pekar på honom och gjorde inte riktigt vad de ska, vilket var rätt synd, för jag tyckte Harry Maguire återigen gör en väldigt, väldigt bra prestation. Men det är ju svårt att slå ett lag som är så känns så komplett, och säger ju en del också när inhopparna kommer in och gör mål. Verkligen. Det visar ju att man har en bänk som levererar, och det är ju jätteviktigt.
Så har ni Harry Maguires ankomst till, till landslaget nu.
Kommer två sopsäckar.
Ja, precis. Det var annat än,
som Bränning uttryckte det, i en fotbollsvärld full av Louis Vuitton necessärer så kommer Harry Maguire två
svarta
sopsäckar med sina prylar i.
Ja, just det.
Det var jävligt udda.
Det hedrar honom.
Ja, gör det. Det måste ju vara genomtänkt.
Ja, det är imagebyggande. Han vet ju att Bränning kommer att tweeta om det här, liksom.
Ja, han vet att vi kommer att älska det.
Ja.
Och Fellaini fick göra mål igen. Han har en roll igen. Kanske en mer ja, du är Fellaini försvarare, det vet jag.
Är det så?
Ja, det.
Det här får du utveckla ännu mer nu. Ja, men du har gjort det förut någon gång.
Ja, precis. Jag tycker jag får svara. Utveckla ännu mer.
Gör det ännu mer. En gång. Jag vill höra en gång.
Men jag tyckte du sammanfattade det väldigt bra, Kalle. När du sa det här med att han är bra på huvudet i både eget straffområde och i det offensiva straffområdet. Och kan röra om lite hur som helst.
Det är perfekt. Han ska vara plan B, liksom.
Ja, men exakt. Perfekt att slänga in.
För startspelare, det skulle jag inte säga. Nej. Att han är i ett mittenlag egentligen som vill spela fotboll själva. Nej. Men som plan B, där har han ju absolut en funktion att fylla i alla lag. Mm. Och används han så, nej men då köper jag det.
Vi var inne på att Manchester City hade tur, fick med sig de där tre poängen som de fick kämpa länge efter. Tottenham däremot tappade en trea till Burnley efter att Chris Wood gjorde mål som inhoppare sent. Kom bara för några dagar sedan från Leeds. Gjorde
precis.
Ju massa mål förra säsongen för Leeds ju.
Kom ihåg att jag skrev om honom inför VM 2010. Nu är vi långt tillbaka. Men då var han ju glödhet talang på den tiden. Tillhörde West Bromwich, vill jag minnas. Var 18 år och var med i VM för Nya Zeeland. Och det blev inte så mycket mer sen. Sen blev det en championship-spelare av honom. Nu lyckades han rädda en poäng med det där målet. Och det bör väl betyda att han får fler chanser här framöver.
Ska säga att Tottenham hade ju möjligheter att avgöra det här tidigare. Harry
Kane. Vore konstigt annars.
Harry Kane har just i facit håller i sig. Han har ju fortfarande aldrig gjort mål i augusti.
Nej, och nu är det inga fler matcher i augusti.
I liga, va? För han har väl gjort mål i Europa.
Ja, just det. Inga ligamål i augusti. Mm. En notorisk trögstartad spelare.
Ja. Och ändå måste jag säga, vi betonar det, för annars kommer väl Erik hugga på så här. Men han har ju faktiskt varit bra spelmässigt, det var han ju även i fjol. Var ju väldigt, väldigt bra spelmässigt, vill jag minnas, men gjorde inte mål. Nej. Och det är samma sak nu, att han har träffat stolpar och allt möjligt, känns det som nu under de här tre omgångarna. Och han har gjort allt utom mål.
Tom Heaton gör ju en supermatch också. Han gör ju flera räddningar, man tror att, det är typiska Harry Kane-lägen, han vet, han vänder upp och så sitter bollen hårt nere vid ena stolpen liksom, där han alltid sätter dem. Men Tom Heaton var ju där. Han var ju där och petade bort dem flera gånger.
Han gör ju sådana där matcher.
Friläget, man tycker att en Harry Kane förstås i form gör ju mål där. Men Tom Heaton är ute, det finns inte mycket, mycket nät att sikta på vid det friläget.
Så att, jag har inte funderat på det förut, men man kan tänka om De Gea lämnar för Real Madrid så känns ju Kasper Schmeichel som den naturliga ersättaren. Skulle Tom Heaton kunna vara den ersättaren? Han har ju ändå historia i Manchester United och sådär, tänker jag.
Ja, alltså spelaren som han gjorde mot Tottenham, då, då är det ju klart att han är en poängräddare.
Sen är det ju en annan sak att vara målvakt i ett topplag jämfört att vara i Burnley liksom. Men,
Jag satt och tänkte på engelska landslaget.
Ja, där bör han ju absolut vara aktuell.
Pickford gick ju sönder nu på undersamlingen, så att han är också hem igen. Undrar fall det. Tom Heaton som de, för det är väl fortfarande Joe Hart, va?
Butland
är väl före Joe Hart nu?
Ja, det är det.
Han borde ju rimligtvis vara.
Jag tycker att han borde vara det. Alltså, Joe Hart har ju inte inlett den här säsongen och vidare heller. Precis som hela West Ham. Det känns ju... Vi kommer till dem om bara en liten stund där. Vi ska ju konstatera att Wembley-spöket håller i sig.
Det måste vi säga i varje avsnitt.
Ja, men nu kan så ju länge, ingen säga emot det.
Så länge det lever, så lever det.
Ja. Ja, men jag tyckte man märkte när Ali slår in 1-0 där. Alltså han firar ju knappt. Det kändes som att det mest var han tog upp bollen liksom, och sen var det bara att springa tillbaka. Det var som att de... Jag tror att det sätter sig på huvudet ändå. Att man känner att herregud, vi måste plocka 3 poäng så vi är bra med det här. Lite som, om man ska dra en svensk parallell där med derbyspöket för Djurgården. Alltså, men det är lite samma sak. Att det
är klart att påverkar.
Sig. Ja, och så är det ganska svårt att bryta. Jag hoppas att det inte tar, vad är det, 5 år nu sen Djurgården.
innan Tottenham vinner på Wembley, då har de ingen kul säsong framöver.
Nej, jag tror de ska flytta igen nästa säsong. Ja. Men,
nej. Det där kommer ju gå över. Det är ju tillfälligheter väldigt mycket förstås. Ångestmöte var uppe i Newcastle på Reebok Stadium, som det ska heta nu för tiden. Det känns ju inte alls bra. St. James' Park. Mellan Newcastle United och West Ham United. Och det, frågan var ju bara där, vem skulle åka därifrån med mest ångest. Och det blev ju Slaven Bilic och West Ham. 3 raka torsk. 3-0 då mot ett annat hopplöst gäng som ju liksom har inlett säsongen väldigt, väldigt svagt i Newcastle. Åkte ut i ligacupen här mot, vilka var det? Brentford eller något sånt där bonkgäng. Och så kommer West Ham upp och ska försöka liksom återupprätta någon slags säsong här och försöka ta er. Åker på 3-0.
Har ni märkt en sak med Bilic? Att han pratar tystare och tystare efter varje förlust. Nu var det så lågt så att jag knappt hörde vad han sa.
Han hänger ju mer och mer på knäna också vid sidlinjen.
Han bara sjunker och sjunker. Nej, stackaren.
Ja, det är lite synd om Bilic, för man gillar ju Bilic också. Men
räcker han till?
Nej, det kanske är så att han inte gör det. Det var ju väldigt mycket frågetecken kring han förra hösten. Var ju hårt pressad då. Sen lyckades de ju på något sätt med någon uppryckning där under våren, vilket gjorde att han fick nytt förtroendekapital. Men
det fanns ju en del fansen, att skylla på förra hösten som, med Payet liksom bråkande och ny stadion och Carroll skadad som han ju alltid
absolut. Men det känns som fansen har ju ändå älskat Bilic från början för att han har den historia han har och han är den han är. Men de börjar ju tvivla. Ja. De har ju tvivlat ett tag och de nu... har de kommit ganska långt med sina tvivel. De känner ju att det kommer inte bli någon vändning med honom, utan det är bara en tidsfråga nu innan det blir ett byte där. Det känns som att han ligger väl egentligen risigast till för att få gå först här. Om man tänker att Frank de Boer har ändå kommit in till en ny post, han borde få lite mer tid. I Bilic fall så
det är tredje säsongen liksom.
Men man undrar ju lite ändå, för de hade ju ändå, det är tufft såklart att inleda mot United. Och sen hade de ju ganska mycket otur.
Det får man
mot,
säga.
Southampton var det, va? Man undrar hur det hade sett ut om de hade fått med sig en vinst i alla fall.
Nej, men det är ju precis det. Hade de åkt upp till Newcastle och i alla fall bjudit upp till dans, skulle de få med sig en poäng, men 3-0 liksom. Det mot ett lag som de
som inte är bra.
Nej, som så, inte är bra, nej. som de förväntar sig att de ska slå.
För det tycker jag inte att Newcastle var nu, utan det var mer att West Ham, det var ju två, tycker jag, svaga lag. Ja. Och nu fick Newcastle sola sig glansen av 3-0 här, men alltså jag väntar lite med och höja dem till skyarna innan jag sett mer. Alltså det, nu gillar jag i och för sig den här mittfältaren, spanska där Merino, som jag tycker var riktigt fin.
Precis.
Men i övrigt, det är inte så mycket klass i den elvan. Det är fortfarande samma gamla liksom, mediokra Premier League-spelare.
Mm. De får väl tillbaka Shelby till, inte nästa match, var det är en match till när han saknas avstängd.
Borde bli en match till då.
Det kanske kunde bli ett mittfält av Shelby och Merino tillsammans. Shelby vet vi ju har en nivå som håller Premier League-klass i alla fall.
Du älskar
ibland
Shelby.
Alla fall.
Ibland när
du älskar inte... din Shelby.
Ja, det gör jag. Så är det. Ångest, som sagt, ångest på Sellers Park också.
Man ska älska sig själv.
Herregud. Don't quit your day job. Crystal Palace 0-2 mot Swansea. Swansea som vi har liksom dömt ut inför matchen. Mål för Tammy Abraham, och Frank de Boer försöker fortfarande spela fotboll med träskor på 11 gubbar. Alltså, det finns ju inget lag att spela fotboll med. Jag förstår inte hur han inte kan se det.
Nej, det är kul också att Crystal Palace, att de går in med alltså när de anställde de Boer då, att de går in med inställningen att nu ska vi göra någonting nytt i Crystal Palace. Och sen efter tre omgångar så pratar de om att ta tillbaka Sam Allardyce igen. Som spelar en fotboll som de absolut vill komma ifrån. Det säger ju en hel del.
Men det är ju så här, alltså han har köpt en crossmotorcykel. Och så ska han försöka köra resebana med den. Och så säger alla till honom, men du har ju tagit över en crossmotorcykel där, så här kan du inte spela. Nej, men du spelar så här. Det är så här, då får man ju skaffa sig en annan slags motorcykel om det är på racerbanan man ska köra.
Men där får man ju lägga också någonstans skulden på klubben. Mm. De plockar ju en tränare som kommer från Ajax-skolan. Alltså, vad förväntar de sig att han skulle komma och vara Allardyce 2.0? Det är ju jättekonstigt i så fall. Det känns mer som att klubben har velat styra åt ett annat håll. De har inte riktigt haft koll på hur stor förändring det är om man inte byter ut en kärna av spelarna.
Det säger sig självt, men ska man då spela, ska Scott Dan, James Tompkins och Milivojevic spela trianglar ut i straffområdet och bygga upp anfallsspelare, så det säger sig självt att det inte kommer funka. Jag menar, James McArthur, det ska han spela tiki-taka runt Benteke.
Var det så de vill spela nu i helgen?
Jag har ju bara sett liksom extended highlights, men det känns ju som de försöker spela fotboll och försöker bygga ett anfallsspel liksom längre ner i banan, och han har ju sitt Ajax-tänk fortfarande liksom.
Det känns som att spelarna inte tror på det riktigt.
Nej, alltså det är ju spelare som vet vad som funkar för sig själva. Alltså, jag tror att de är väldigt obekväma i de här rollerna. Alltså Milivojevic har sina förtjänster liksom, men att han ska vara liksom spindeln i ett sånt nät där tillsammans med Jason Punchen, det kommer inte räcka till. Jag vet inte. Det känns som att de har ett lag som faktiskt funkar på ett annat sätt. Jag menar, Crystal Palace, om de skulle spela efter sina styrkor, är ett väldigt svårslaget lag om de får till det. Visst, nu är Zaha skadad. Nu verkar det som att de ska sälja Townsend också. För att de Boer vill uppenbarligen inte spela med snabba yttrar och slå inlägg på Benteke, utan Benteke ska göra någonting helt annat. Men från början så tar jag över ett lag som är verkligen designat för en speciell, visst lite tråkig slags fotboll. Men det är Pulis och Sam Allardyce i första hand som har byggt det här laget liksom. Ja, tillsammans med Pardew då, däremellan. Men jag menar, det är inte Ajax liksom.
Nej, alltså man vet ju att livslängden för en Premier League-tränare är ju i genomsnitt oerhört kort, minus Wenger då, såklart. Men i det här fallet behöver han ju mer tid, men det vill ju uppenbarligen inte Crystal Palace ge honom, för annars hade de ju inte suttit i ett krismöte dagen efter den här matchen. Mm. Det blir konstigt, det blir naivt och det blir liksom dubbla, ja men det är som att man vill flera saker samtidigt. Mm. Mycket märkligt agerande.
Mm. Jag är förbryllad över hans envishet. För vi såg ju också när de spelade på Anfield, när de faktiskt backade hem, ja, precis, och spelade exakt defensivt.
Ja, för det var det, därför jag frågade, just eftersom fotboll. De spelar ju betydligt mer defensivt där. Mm. Men nu var det tillbaka till att spela offensivt.
Ja, som jag uppfattar det, som jag har läst det i efterhand.
Jag försöker kolla i efterhand här, se om det var så. Men,
för att det, antagligen känner de så att på hemmaplan,
Swansea hemma, ska vi kunna göra det.
Ja.
Sen är det ju där, du måste ju också få ge det lite, alltså tre omgångar har gått, det ser inte bra ut att förlora hemma mot Swansea, jag köper det, men måste ju också, om man nu gör ett sånt tränarbyte, du måste ju få ta lite tid.
Jaja.
Alltså innan man trycker på panikknappen liksom.
Framförallt kan man ju tycka att de borde ha värvat lite i sommar.
Mm, det kan man tycka.
Att han borde ha fått plocka in då några gubbar som han vet, de här kan jag lita på, den här spelartypen vet jag kommer funka i mitt system. Ja, men har vi en Van Aanholt, ja men han skulle kunna vara en bra wingback i ett spelande lag, det skulle han kunna lösa, det tror jag. Ja, det finns ändå några pjäser i det här laget som skulle kunna vara användbara. Men vi vet ju till exempel en Benteke som är deras största investering som klubb, att han är en väldigt ensidig fotbollsspelare och att hans styrka är ju inte att stå och dominera och spela liksom kortpassningsspel på offensiv planhalva liksom, utan han ska ju stå inne i boxen och nicka in dem.
Så är det.
Ja, vi får se. De Boer kan ju kanske följa Bilic rätt snart här om det inte blir bättre. Vi tar frågor.
Rekordmånga den här veckan, tror jag.
Ja,
jag tror det var extra stort intresse nu.
Vi ångar på, det var väldigt mycket. Vad ska Arsenal köpa för att göra om det här?
Det får vi snacka om på torsdag.
Ja, det kan bli lite prat om det, tror jag. Bear Hellstream skriver: finns det plats för Lukaku och Zlatan i samma elva? Hur skulle det se ut i sådana fall?
Intressant.
Mm. För Zlatan blev ju presenterad och är klar nu.
Ja, det tror jag inte någon har missat. Nej. Patrik.
Man
jag
vet inte.
Säga så här. Nej, det finns inte plats för dem i samma elva. Men det är klart att i den enskilda matchen utifrån skadeläge och annat, eller i det enskilda matchläget, så kan det finnas plats för dem. Lukaku har ju spelat i Everton och utgått från kanten. Men jag menar, nu har man lagt 900 miljoner på honom. Varför skulle de flytta ut honom på kanten för? Jag kan inte se det framför mig. Det är inte så att de saknar bra yttrar heller, utan de har bra yttrar idag som sitter på bänken. Så att, nej, jag ser inte det framför mig, och jag tror inte alls på någon liksom tvåmannaanfall. Jag tror inte på Zlatan i någon nummer 10-roll, även om det är kittlande teoretiskt. Så ska man komma ihåg, José Mourinho ratade Mata i Chelsea för att han var för dålig defensivt i nummer 10-rollen. Jag kan aldrig tänka mig att han ser Zlatan spela defensiv spel och ta den arbetsbeskrivningen som han kommer kräva då i en nummer 10-roll. Så nej, det kan jag absolut inte heller se, utan jag tror att det är så att Zlatan kommer att vara tillbaka efter nyår. Han kommer inte vara, det kommer ta tid, korsbandsskador är luriga, det kommer ta tid innan han är tillbaka liksom i full sula, och har han tur då så kanske det har kommit någon öppning åt honom i någon form, någon har gått sönder eller någon är ur form eller någonting, annars så tror jag han får nöja sig med att hoppa in.
Intressant också att se om han accepterar att bli den här supersubben som typ Giroud är. Om Zlatan själv tycker att han är för stor för att vara den spelaren, eller om han faktiskt går med på det.
Ja. Det är inte osannolikt att det han kan
snurra
lite.
Det där är en jätteintressant diskussion, för han har ju aldrig liksom varit en bänkspelare mer än under en kort tid i Barcelona.
Mm.
Och ja, kanske i början där Ajax-tiden då. Men förutom det har han ju aldrig varit det på det sättet. Och Zlatan är ju ett super proffs i sättet han tar hand om sig själv och allt med inställning och det där. Men är han superproffs på det sättet att han kan sitta på bänken nu i ett United och ta sina 10 minuters inhopp i 80:e minuten? Jag vet inte. Men samtidigt så han får ju en möjlighet att vinna titlar med en stor klubb, trots att han är 36 år och kommer tillbaka från en korsbandsskada. Alltså någonstans kanske de har sålt in det och att han har accepterat det, jag vet inte.
Mm. Vi kanske ska prata slutelvan då istället för startelvan.
Ja, som Hamrén.
För Zlatan.
Svårt att sälja in det till Zlatan, tror jag.
Slutelvan. Ja. Man saknar Erik Hamrén.
Ja, faktiskt, det gör man ju.
Gör man det?
Nej, det gör man inte.
Anton Johansson undrar, hur många mittbackar i Premier League är bättre än Erik Bailly?
Oj. Harry Maguire.
Det var en alltså. Det var bara han.
Michael Keane.
Ja, okej. Okay. Ja, nej men alltså han är ju sån där, så när han är bra då äger han ju och är väldigt dominant, så då ser han ju ut som typ världens bästa back. Mm. Men han känns också som en sån där försvarare som kommer.
Han är lite fladdrig då.
Och ger bort något mål här och där, så att nej, jag skulle nog säga att det finns bättre mittbackar i ligan just nu. Kommer jag inte på någon som är mer formstark och alltså här idag, så men jag ska inte säga att han är den bästa.
Nej. Jag tycker fortfarande att Kompani är den bästa mittbacken i ligan.
Ja, alltså en toppformad Kompani är nog den bästa mittbacken. Men det var länge sedan han var där. Så det är ju frågan om man kan rate han på det sättet nu.
Ja.
Han har inte varit det på 5 år.
Han har ju typ inte spelat mer än 4 matcher i rad. Sådär. Thomas Nygren
men
undrar...
Nu när jag funderar sådär, vilken skulle vara bättre som mittback egentligen?
Det beror ju lite på vad man är ute efter också. Det är, sen är ju lite skillnad på trebacks och alltså mer ren. Jag tänker Luis till exempel, han kan ju vara jättebra och han är ju bra på
tal om fladdriga killar.
På tal om fladdriga,
ja, men examen på att är... liksom spela upp bollen, alltså hela den biten. Ja,
absolut.
Sen är ju
absolut.
Ja, så det beror väl mycket Alder på
Feirel,
vad man vill
tycker
ha.
Jag fortfarande är en fantastisk fotbollsspelare. Ger ju aldrig bort någonting. Bailly ger ju bort en del frisparkar och så vidare, för att han är ju rätt hård. Det gillar man ju också. Mm. Han spelar ju tufft. Sen är han ju en otrolig karaktär, Erik Bailly. Det var någon som hade klippt ihop alla hans märkligheter som har liksom försvunnit. Man inser att allt sånt här, det är liksom Erik Bailly, det händer. Är det någon som så här, trillar över skylten när man har vunnit FA-cupen? Ja, det är Erik Bailly.
Visst var det han som karatesparkade Zlatan?
Ja, absolut.
Ja, från finalen där, han satt på bänken och blev utbytt tror jag i FA-cupfinalen. Han står och vevar med Zlatans ena krycka och sen springer iväg med den när de ska fira. Han verkar vara en superprofil verkligen.
Många sådana i United när man tänker efter, och många lite sådär galna personligheter.
Ja, man gillar honom på något sätt. Han verkar skön. Arvid Karlsson skriver, vad krävs för att få en 3- eller 5-backslinje att fungera? Väldigt blandade resultat med den uppställningen hittills. Kalle, du får ju du tränar.
Jag tänkte precis säga väldigt
Kalle. Väldigt Kalle Karlsson-fråga.
Ja. Vad krävs för en back 3 att funka?
Ja, 3-backslinje, 5-backslinje. Ja, precis.
Alltså det finns ju väldigt många olika sätt att spela 3-backslinje, så det är svårt att svara rent generellt. Alltså du kan ju spela lågt och det krävs ju ett ska säga mittförsvar som är väldigt tryggt i att nicka undan inlägg. För då vet du att du kommer och motståndaren kommer att svinga in en massa inlägg. Du kan ju spela högt och trycka upp dina vingbackar. Då måste du ju ha lite snabbare försvarare. Då måste du ha, framförallt de yttre mittbackarna behöver ju vara rätt bra igen mot dem. För då kommer ju deras forwards löpa ut i kanalerna och, på kanterna och dra med dem ut. Och det blir mycket igen mot den där ute. Så då är det svårt att spela med, man tänker... Man tänker Harry Maguire till exempel. Mm-hmm. Alltså en sån mittback som yttre mittback i en trea som ska spela högt, det funkar ju inte, utan det är liksom då skulle du behöva sitta lite lägre. Så det beror helt på vad, jag vet inte om man fick svar på frågan. Det beror helt på hur du spelar din trebackslinje. Men om du tar Arsenal till exempel, så de spelar nu 5-4-1 i försvarsspel. Det är väldigt svårt med det sättet att spela att komma åt motståndarna i pressen. För du blir nästan automatiskt lite lägre med det. Och blir du inte lägre med det, ja, men då kommer du automatiskt låta dem slå ner bollen i på kanterna bakom dina vingbackar. Och då måste du ha försvarare som klarar av att springa ut där och ta en mot en duell där ute. Det blir automatiskt istället då att man, nej, det ska vi inte bjuda på. Så då blir man 5-4-1 och ganska låga. Och då behöver du ha mittbackar som klarar av att stå lågt och nicka undan bollar när det svingas in inlägg. Och det tycker jag inte Arsenal har.
Nej.
Men har du 3-4-torn där inne, ja, men då kan du ju spela på det sättet.
Daniel Svensson undrar, vilken enskild spelare i topp 6-lagen hade varit mest förödande att få en långtidsskada på? Om man tar en varje, börjar Manchester United, vem är nyckelspelaren där? Är det Matic? Har han liksom kommit in och blivit den?
Tycker det är många spelare som... Ja, men Mkhitaryan, alltså han har väl gjort fler assist än vad de flesta har gjort.
Ja, han har 5 tror jag på de första 3 omgångarna.
Jag tror inte det var, jag tror 94-95 var det senast någon hade så många assist.
Vem var det då?
Fox.
Ja, Rule Fox. Ja.
Konstigt snyggt, nog tror jag att det var så.
Hur gammal var du då?
Då var jag 1,5 ungefär. Lät jag som att jag kom ihåg den här tiden?
Ja, det är klart du har koll på.
Det är helt rätt. Det är helt rätt.
Men det finns ju många i det laget som är viktiga.
Man känner ju att hade man plockat ur Lukaku ur den här ekvationen just nu så försvagar man ganska rejält. Ja. Tittar man på Arsenal så är ju... Jag vet inte, jag vet att Arsenal-supportrarna vill ha bort allihop just nu, men Peter Cech är ju fortfarande Peter Cech.
Alltså Sanchez är ju när han är i form, men det är han ju inte nu, och nu har han inte huvud på plats heller, så det är ju inte han längre. Sen vill man ju tro att det är Koscielny som, eller det lanseras ofta att det är han när han är borta, men nu såg det inte så jävla mycket bättre ut med han på plan heller. Men jag skulle nog ändå säga Koscielny, om man ser historiskt så har de varit ett helt annat lag när han varit borta.
City, vem knyter ihop det? Tyckte David Silva var faktiskt väldigt bra, hans framspelning till Gabriel Jesus i kvitteringen där mot...
fin.
Ja, den var väldigt fin.
Det kan vara Fernandinho ändå.
Ja, det är det nog faktiskt. Nu i år är det nog det.
För det finns ju fler offensiva mittfältare i laget.
Och de kan ju inte ta någon annan till den rollen riktigt. Nej. Det är typ att sätta upp John Stones där.
Jaja Touré kommer in.
Ja, just det.
På tal om lata mittfältare. I Liverpool då?
Oj, där känns det också helt plötsligt som att det finns många.
Ja, Mané va?
Mané känns ju att det skulle bli drastiskt ett annat lag om han skulle försvinna.
Det känns som det.
Tottenham hade man ju sagt Harry Kane, men jag skulle faktiskt vilja säga Dele Alli.
Nej, jag säger Kane ändå. Trots att han inte gör mål i augusti så säger jag Kane ändå. För att han bär ju ändå anfallslinjen där framme. Mm. Men det är klart att...
Och Chelsea. Vem är nyckelspelaren? Hazard. Det är Hazard.
Ja, jag tycker det.
Ja. Kvalitetskille.
Får man ändå säga.
Lukas Larsson vill att vi ska ta ut månadens spelare för augusti.
Okej.
Finns några. Finns några att plocka efter det här. Manchester United borde ha ett par kandidater. Kan man tycka?
Ja, Mkhitaryan är ju såklart en. Pogba skulle jag också kunna se. Så det är väl de två från United tycker jag som har stuckit ut.
Ja. Ser vi någon annan? Det är svårt att plocka dem från Arsenal kan man tycka.
Ja, nej, det måste ju vara något av de lagen som är i toppen. Så jag funderar nu. Det är Huddersfield, United eller Liverpool som är där uppe och mest poäng. Precis. Det blir ju ofta det. Sen kan det ju vara någon annan som har stuckit ut också. Men oftast blir det ju de från de lagen som har gått bäst den månaden. Liverpool, vem har varit bäst där? Är det Mané eller?
Mané eller Firmino?
Ja, Firmino.
Han har varit väldigt bra.
Och i Huddersfield är väl Mooy.
Ja, det är Mooy. Precis.
Han fortsätter leverera.
Lite överraskning sådär. Ja. De andra kunde man ju ändå tänka sig att de kanske skulle leverera. Men han har väl varit en glad.
Ja, ska vi säga Mooy då? Bara för att han kommer inte få så många andra chanser.
Nej, det är ju en riktig klassspelare. Alltså, det är inget man bara säger så. Alltså, han är ju riktigt bra. Man ser ju alltså vilket huvud han har och jobbar hårt och sådär. Det är ju, jag säger inte... Det skulle vara tråkigt om man gjorde en Steve Sidwell, gick till ett större lag och bara ruttnade bort. Men jag hoppas han är kvar i en miljö där vi får se han lite mer. Inte bara den här säsongen utan även framöver. För att det är en riktigt bra mittfältare.
Skönt att du nämnde Steve Sidwell.
Ja, vi fick in dig i den här podden också.
Slapp jag göra det.
Ja, just det. Fan, varför gjorde jag det? Varför bjöd jag på den för?
Alltså det här är till dig Kalle. Vi har ju varit inne på det, men du får ni tillsammans nu får ta över. Rasmus Möller undrar vilka är de mest fundamentala förändringarna som ni då skulle gjort för att kunna göra Arsenal till ett topplag som slåss om titeln igen. Alltså ni har situationer här. Ni är Stan Kroenke eller Ivan Gazidis eller vem det nu är som har yttersta liksom beslut. Ni kanske är den här afrikanen, afrikanska, nigerianska miljardären som vill köpa Arsenal bara för att sparka Wenger.
Vad var det Neville sa? Sparka alla, sa han.
Sätta upp alla på transferlistan. Mm. Ja. Det gammalt uttryck det där. Sätta upp på transferlistan. Det var ju sånt som fanns på 90-talet.
Grahame Souness kommentar kring Arsenal.
Vad var det?
De är pussyfooted.
Okej.
Åh gubbarna.
Helst skulle man ju hoppa in i en tidsmaskin nu och åka tillbaka 4 månader och inte förlänga det där kontraktet. För det är ju uppenbart.
Men ni har ju möjlighet att sparka honom.
Ja, nej men jag säger så här. Jag tycker inte det är tid här idag att sparka en tränare efter 3 matcher. Men det är klart att om det fortsätter så här nu några veckor fram eller månad fram här och så, då kanske det är där vi ska göra förändringar. Jag tror att frågeställaren frågar ju efter att göra till topplag. Jag tror att det behövs en liksom total renovering, och då måste det börja och sluta med mannen högst upp nu som bestämmer allt, som lägger upp allt och som gör allt. Och Wenger måste ersättas av någon som kommer in med nya idéer, ny energi och få bort det här att man har fastnat i gamla hjulspår. Som jag tror att man har gjort i år så.
Antar att det kommer bli lite skönare för honom också efter torsdagen. När han faktiskt, oavsett om han får in några nya spelare, så vet han i alla fall vilka som kommer att stanna. Det måste också kännas lite jobbigt att inte riktigt veta vilka som kommer att vara kvar och vilka som inte kommer att vara det. Och sen hade jag satt in Kolasinac också.
Hade du spelat
som ägare alltså? Hade du gått in och bestämt det som ägare? Nu var vi ju den här investeraren.
Det tycker jag ni är helt
kan
rätt
man väl
i.
Sätta som kom.
Nej, det tycker jag ni är helt rätt i.
Kolasinacs nummer 10-roll. Fri roll på mittfältet.
Absolut.
Det var allt vi hann med den här tisdagen. Vet ni vad, på torsdag så är det deadline day. Som ni förstås kan följa här. Frida, du kommer sitta ganska många timmar i tv och spekulera.
Jag är så redo. Alltså. Ja, jag tror jag har en dag där imorgon när jag kan sova ordentligt. Laddad.
Kalle, du dyker upp lite senare på kvällen.
Ja, precis. Jag körde mitt rekord där 2012. 13 timmar i sträck i deadline day-sändningen där. Jag ska inte... jag aspirerar inte på att slå det rekordet, utan jag nöjer mig med.
Du såg lite knäckt ut efter det. Jag tror vi satt i en taxi på vägen. Vi delade taxi på vägen hem därifrån.
Ja, minns inte.
Då var du trött.
Ja, det var jag nog. Det kan nog stämma.
Vi kör inte riktigt så länge på torsdag heller. Vi har begränsat att vi kör igång vid 16:00, som ni vet. Om ni sitter där vid 12:00 och undrar varför det inte händer något. Vi kommer göra nyhetsuppdateringar under dagen, så ni kommer få titta på oss ändå, men sen vid 16:00 så kör vi live och så hela vägen in i kaklet, som vi brukar säga. Blålampan är med och Bränning kommer sitta där. Vi ska ni kommer känna igen det helt enkelt. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.